Kinas exportmaskin går på högvarv och det här är en maskin som bara fortsätter tugga i sig stora bitar av andra marknader.
Jo, det är bilden man får av ett slags monster.
Hur ser det här monstret ut, Hanna?
Jo, man kan ju liksom öppna munnen på monstret och se hur den kinesiska regeringen liksom förser det med planer i förväg och liksom linar upp så att det ska bli
matar
hela
monstret.
Ja, man absolut hjälper den kinesiska företagsvärlden att liksom ta sig an världen på ett väldigt koordinerat sätt.
Och hur hanterar Europa det här?
Ja, i Europa så blir det ju stundom panik när Kina bara välter tidigare europeiska paradindustrier över ända, som till exempel bilindustrin.
Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter, säger det. Jag heter Björn Djurberg och med från den stora bilmässan i Peking är Moa Tjernstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Hej!
Hallå där!
Varför är det intressant, Moa, att vara på en kinesisk bilmässa?
Det är intressant av många orsaker, men två främst kanske. Att de kinesiska bilmärkena har vuxit så mycket utanför Kina. Och de vill ju växa ännu mer. De vill ta över världen, de vill fortsätta expandera in på nya marknader och sälja ännu mer i Europa. Och sen så håller de på också att utveckla liksom nya delar av verksamheten som också finns här på bilmässan. Till exempel flygande fordon, robotar. Men sen så är det också intressant för att den kinesiska marknaden är så stor och väldigt lockande för bilföretag från andra delar av världen. Och det spelar ju också roll här. Det finns ju europeiska företag, alltså bilföretag, på plats här också. Och de ska ju försöka konkurrera med de kinesiska bilföretagen både på hemmamarknaden i Europa liksom, men också här i Kina. Så det är ju väldigt mycket som står på spel i de här enorma mässhallarna nu som är fyllda med, jag tror det är 1200 fordon som de visar upp sammanlagt.
Ja, det låter som att det är ett sorl bakom dig. Är det mycket folk där?
Det är jättemycket folk. Idag och imorgon är det bara för media. Och ändå så är det liksom smockfullt med vanliga journalister men också väldigt mycket influencers ser man.
Alltså smockfullt i Kina brukar ju betyda liksom någonting annat än smockfullt i Sverige. Alltså om du skulle mellan tummen och pekfingret gissa på hur många journalister som är där.
Tusentals räcker ju inte. Alltså om vi säger inte bara journalister då utan alla typer av, ska vi kalla det för media och nymedia eller så. Mm. Men jag sitter på en innergård här mellan mässhallarna nu och tittar runt mig. Och bara här finns det ju åtminstone 1000 personer.
Oj. Vi brukar ibland i radiokorrespondenterna Kina berätta i förväg om vad kommande avsnitt ska handla om. Häromdagen bad vi till exempel om frågor från er lyssnare om Kinas bilexport på Instagram. För den kinesiska exportmaskinen har ju verkligen chockat omvärlden och det kanske tydligaste exemplet på det är bilarna. Kina producerar idag mest bilar i hela världen och exporterar också flest bilar i hela världen. Lyssnaren Aril har hört av sig om detta. Hans fundering låter så här. Alltså hur stor överkapacitet har egentligen kinesiska tillverkare av bilar? Är lösningen, Hanna, att dumpa dessa till exempelvis Europa? Eller vad är planen, undrar han.
Dumpning har ju en väldigt negativ klang. Det betyder ju att någon blir lidande av det. Från kinesiskt perspektiv så ser man ju det som att Kina äntligen tar klivet från att vara den som tillverkar råvaror och smådelar till att vara den som gör topprodukterna och också själv marknadsför dem. Som man har kunnat se här i centrala Stockholm, gallerier för kinesiska bilar som har ploppat upp de senaste åren.
Men överkapaciteten då, är det en, hur stor faktor är det?
Absolut är det en faktor, för att när man i Kina då matar det här exportmonstret så händer ju också någonting. Det uppstår väldigt många företag, väldigt stor konkurrens och det man skulle kunna kalla en överkapacitet och som också kallas ibland överkapacitet i kinesiska planeringsdokument. Mm. Men det här är inte någonting man kan från kinesisk sida göra så mycket åt. Har man tryckt på gasen så har man tryckt på gasen. Då har man jättemånga bilmärken och alla vill naturligtvis sälja.
Moa, du är med oss från Pekings bilmässa idag som sagt. Många kinesiska bilmärken där som du sa. Häromdagen var du i södra Kina och besökte en stor kinesisk elbilstillverkare där som verkar satsa på någon ny typ av kombinerad bil med någon typ av drönare. Alltså man får ju känslan av att det händer väldigt mycket på den kinesiska bilmarknaden.
Det gör det verkligen, och det här med flygande fordon är ju en av de sakerna som rör på sig. Sen ligger det ju ganska långt fram i framtiden sannolikt, men den här biltillverkaren, elbilstillverkaren, de har gjort en, vad ska vi säga, någon slags, lite om ni tänker er en buss, en lång bil med 6 hjul. Och så i baken på den så har man fällt in en persondrönare så att man kan köra med den här elbilen då. Och så parkerar man någonstans och så trycker man på en knapp och sen så kommer den här persondrönaren ut och så kan man sätta sig i den, 2 personer får plats i den. Och sen så flyger man iväg och så kan man flyga runt i 20-30 minuter innan man måste åka tillbaks och docka bilen och ladda upp. Okay. Den här persondrönaren.
Och vart du tänkte att man ska flyga sen, liksom, är det ut i naturen?
Ja men precis, eller? Det är en jätterelevant fråga som vi som var där ställde, och för att det handlar ju än så länge om en leksak. Det går ju inte att använda den här för att transportera sig, utan det som de säger är till exempel om man är ute i naturen. Man tar bilen ut och sen så vill man flyga lite runt typ, och kolla på bergen med den här drönaren eller vad vet jag, liksom, kolla på havet eller någonting. Så att det är ju väldigt mycket en leksak, men de menar på att de redan hade 7000 beställningar på den här liksom, tvådelade fordonet som de också säger att de kommer att få godkänt att sälja redan i år.
Mm.
Men det där är ju ett exempel på hur kinesiska elbilsföretag jobbar väldigt mycket nu. Att man försöker att liksom gå bort från att bara handla om elbilar. Nu handlar diskussionen väldigt mycket mer om flygande fordon, men framförallt hur man använder sig av AI. Man vill också visa att man är techbolag. Mm. För det är ju så de här företagen ser sig själva. Till exempel det företaget jag var och besökte. Det pratar de om hela tiden, att vår fördel är att vi är inte ett gammalt bilföretag, utan vi är i grunden ett techföretag. Och just nu så manifesteras vår verksamhet i en elbil. Sen manifesteras vår verksamhet i en flygmaskin och sen blir det något annat. De gör robotar också, till exempel.
Just då, du talade ju med vice ordföranden Brian Gu. Vi kan höra vad han säger.
Europe is our most important market outside China, first of all. Europe requires long-term investment planning and building local contacts, and Europe is where we think we can actually, you know, achieve really a great impact.
Ja, det här är alltså Brian Gu, vice ordförande på X-punkt som det här elbilsföretaget heter. Vad han pratar om Europa här, Moa.
Ja, men jag frågade om hur de ser på möjligheten att fortsätta expandera på den europeiska marknaden. För att det här företaget, de växte faktiskt på den europeiska marknaden under förra året. Trots EUs då, importtullar på kinesiska elbilar. Och de är väldigt inne på att fortsätta expandera på den europeiska marknaden. Men han pratade mycket om hur man skulle göra det. Att man skulle samarbeta med lokala partners. Att man inte har egna försäljningsställen. Och att man också kommer satsa på att bygga ut snabbladdning i vissa europeiska länder till exempel. Att man på något sätt ska bli mer på plats i Europa. Att det är så som man ska ta Europa nu.
Man är där för att stanna.
Man är där för att stanna. Och man vill visa att man är där för att stanna också, för att på något sätt vinna tveksamma konsumenters förtroende. Och det har jag hört här på mässan idag också från andra företag.
Mm. Hanna, det händer ju mycket i Kina på bilmarknaden som vi har Moa berätta här. Men det har inte gått så länge sedan, eller ja, beror på hur man ser det, 15 år sedan som ungefär som kinesiska Geely köpte Volvo Cars.
Ja, men det är inte lång tid om man tittar på hur lång tid det kan ta att ändra på gamla mönster i industrier och i samhällen. Om man går tillbaka till ungefär ja, men Pekings första OS och sådär. Någonstans efter det så blev det ju tydligt att Kina hade en annan ambition. Att man ville lämna det här med att vara världens verkstad. Och att man hade en mycket mer framåtriktad plan som handlade om att Kina inte bara skulle liksom beundra utländska bilar. Det var liksom Audi-land på den tiden. Var man någon så hade man en Audi. Och det här gick ju stick i stäv med en nyväckt nationalistisk kinesisk idé om att Kina förtjänar en bättre plats i världen. Och Det man gjorde då var ju att uppmuntra kinesiska bilföretag att ta för sig en utåtriktad strategi där det blev väldigt tydligt när ett kinesiskt företag som Geely, en gammal kylskåpsmoppetillverkare ungefär, började kasta blickarna på högprestigemärket Volvo, ja, som hade varit en sån här skrytbil i Kina. Och från det ögonblicket kan man ju säga att bilhistorien förändras.
Men det här var en del av en plan, menar du?
Ja, ja. Om man säger så här. En kille som Geely hade aldrig vågat kasta ögonen på en sån här het typ som Volvo om det inte hade funnits statsstöd i bakgrunden. Och det här är en stor faktor i hur den kinesiska bilindustrin har kunnat växa.
Du, det där med statsstöd, Hanna. Håll kvar vid det. Vi kommer in på det alldeles strax. Men just bilar som exempel, det är ju en av de här tillverkningsområdena där man verkligen har tagit stora framsteg, tagit stora marknadsandelar och blivit dominerande nu då.
Det är ett jättebra exempel på det här, om vi kallar det exportmonstret.
Ja, och det finns ju någonting, Moa, som heter Made in China 2025, där liksom, som ritar ut även andra teknikområden där man vill bli ledande på. Alltså, vad är det?
Det är ju då kommunistpartiets strategi, kan man säga, för att göra Kina till en stormakt inom tillverkning. Från att man har liksom varit världens fabriksgolv, tillverkat plasttomtar, så ska man nu uppgradera sin industri. Och det är ju den viktiga skillnaden. Man vill fortsätta tillverka, men det man ska tillverka är sånt som ger makt, strategisk makt, alltså robotar, solpaneler, halvledare och elbilar då förstås. Och man ska dominera världens tillverkning av såna här produkter. Och det handlar ju också om att man vill bli självförsörjande på de här produkterna, för att då blir man, ja, då blir man säkrare gentemot omvärlden. Så ser ju kommunistpartiet på det.
Och just Kinas ledande ställning då på elbilar, det har satt skräck i Europas biljetter nummer ett, Tyskland.
Deutsche Hersteller haben lange gezögert, auf E-Autos zu setzen. Und sie stecken in der Krise. Rund 50.000 Jobs fielen innerhalb eines Jahres weg. China setzt dagegen.
Ja, här har vi rapportering från hösten om hur tyska jobb försvinner när bilindustrin pressas av Kina. Hanna, du var i Tyskland och upplevde det här på plats.
Ja, jag besökte Wolfsburg till exempel, en sån här bilhuvudstad i Europa, där generationer har försörjt sig på att designa bilar, att ja, också alla underleverantörer i närliggande orter. Så att det man nu står inför, det är ju ett jättestort hot. En del kallar det en deindustrialisering av Europa, där man kan se en dyster framtid där de kvalificerade jobben försvinner.
Och Kinas exportmaskin då, om vi ska kalla den för det, den verkar bara öka farten och fortsätter då ta marknadsandelar utomlands på till exempel bilar.
A Chinese car has just done the unthinkable. It's beaten Ford, Nissan and Kia to the top of the UK sales charts. It's from a brand that most Brits had never even heard of a year ago. And if that sounds surprising, it should.
Här brittiska Car Dealer Magazine om hur Storbritannien är i chock efter att den mest sålda bilen i mars i år var en kinesisk SUV. Moa, så hur snabbt går det för den kinesiska bilexporten?
Jag måste bara säga en sak. Hör ni hur det klampar här bredvid mig?
Nej.
Nu.
Vad är det som klampar?
Nej, för det kom en humanoid och klampade förbi här nu precis.
En robot?
Precis. Den här röda som, jag tror det var den som vann det här robotmaratonet häromdagen.
Ja, faktiskt, det halvmaratonet i Peking. Ja.
Ja, vad gjorde den för någonting? Varför gjorde den där?
Den stapplade förbi med sin ägare kanske bakom ryggen. Och den såg lite trött ut. Han hade kanske jobbat.
Kanske var trött efter maratonet.
Precis.
Men du, bilexporten?
Precis. Nej, men om man tittar på förra året då, så har ju faktiskt de kinesiska elbilarna sålt mer på den europeiska marknaden. Alltså försäljningen har ökat jämfört med 2024 mycket. Om man tittar på de första månaderna i år så är det ju en nästan 100% ökning jämfört med samma månader förra året. Alltså det är otroligt mycket, och i Storbritannien som nämndes, där verkar ju det gå ännu snabbare på något sätt. Och det hänger ju ihop med att Storbritannien har lite mer lösare regler för import av kinesiska elbilar än vad EU har.
Just det, EU har ju försökt stävja den här exporten från Kina.
Kämpat med att hålla ett prisgolv, ja, till exempel.
Men det här, vi hörde ju din intervju här med Xpungs vice ordförande Moa, att de satsar på Europa. Alltså varför är det så viktigt för kinesiska biltillverkare att exportera så mycket då som de verkar vilja göra?
Det är ju för att den kinesiska marknaden är ganska mättad vid det här laget. Och också förstås för att den inhemska konkurrensen är ju stenhård mellan de här elbilsmärkena. Och det är ju då, kan man ju säga, baksidan av den här stora satsningen som vi pratade om tidigare från partiet på den här utvecklingen. Det är det vi ser nu, den här överkapaciteten som gör att det produceras mer än vad folk efterfrågar. Och sen så får företagen sänka priserna. Det har vi sett, BYD till exempel har sänkt 10% nu i början av året. Och ja, det blir en spiral neråt med det här priskriget. Och det är det som kallas för involution. Alltså det som man hör människor prata om dagligen här i Kina.
Och det är ingen som vill ha det.
Man kallar det en kapplöpning till botten. Nej, precis. För att om man slänger ett öga på det så kan det se ut som att det är bra för konsumenten. Alltså att de här priserna på bilarna som redan är låga går ner ännu mer och det blir lättare att köpa. Men i andra änden av den ekvationen så är det ju människor som blir uppsagda, kanske får sina löner sänkta och ja, färre anställs, och det är redan en hög ungdomsarbetslöshet här och så.
Mm. En del av det då, det här vi ser hända med till exempel då med den här maxade bilexporten på senare år, Hanna, det här har ju fått ett namn som har varit lite i ropet nu på senaste.
Tänker Kina, du på Kina-chocken?
Kina-chocken, men inte bara det då, Kina-chocken 2.0.
Mm, den här gången ännu läskigare.
Många kritiserar det här och liksom varnar för det här. Vad är det för någonting?
Det är ju kvittot på att man har lyckats med att uppgradera Kina från att vara den här plasttomtetillverkaren till att kunna göra reklam för här har du en campingbil med drönare istället. Attraktivare varor som gör Kina starkare och rikare.
Så att Kina vill dominera framtidens mer högteknologiska branscher och vara liksom marknadsledande där, kan man säga så?
Jo, och att man kallar det här för Kina-chocken, det är ju att europeiska amerikanska producenter verkar ju ha varit genuint oförberedda på något sätt. Alltså, de har ju sett vad som har hänt i Kina men ändå kanske inte kunnat föreställa sig att Kina verkligen skulle kunna lyckas på deras traditionella, ja, men, bästa industrigrenar.
Mm. Lyssnaren Astrid hade en fråga också apropå, ja, det här bilexemplet då. Hon undrar hur Kinas växande export då, som vi har sett här, av elbilar, hur påverkar det relationen med EU, Hanna?
Den blir ju sur, för att här EU har ju känt hot från Kina förut, låga stålpriser, andra varor, men det här riskerar ju verkligen att äta in i EUs arbetsmarknad och hota både bilproducenterna och alla deras underleverantörer i Tyskland, i Sverige såklart.
Men EU har också försökt försvara sig för detta. Hur har det gått med det?
Jo, det har ju funnits olika idéer. Från att använda olika typer av, ja, handelshinder, att man säger att man har miljötullar, koldioxidtullar som gör att man liksom kan pressa tillbaka och ställa krav på kinesiska tillverkare att kommer ni in här, ja, men då får ni liksom betala för er kolanvändning. Och det här med att man har försökt förhandla fram prisgolv med kinesiska tillverkare, men också att man har försökt att göra mer koordinerade planer som på ett sätt liksom då speglar Kina. Draghi kom med en rapport som försökte påminna Europa om att, ja, men det gäller liksom att satsa koordinerat om man ska kunna tävla med Kina. Det handlar om att få fram egna råvaruproducenter som är pålitliga och inte riskerar att strypas av Kina. Många olika initiativ.
Och Draghi, den här tidigare chefen för den europeiska centralbanken.
Precis. Stark varning för vad som händer då om Europa inte lyckas samla benen under sig.
Mm.
En annan sak som det pratas en hel del om här, det är ju frågan om ifall det ska komma krav från Europa på att även delarna till bilarna ska vara tillverkade i Europa. För att idag så är det ju flera elbilsföretag som har börjat att tillverka i Europa, som har fabriker där.
Mm.
Men man importerar ju delarna från Kina. Så att det är en sån grej som också skulle kunna slå mot de kinesiska elbilsföretagen framöver faktiskt.
Och där kan man ju säga att man då bemöter Kina med Kinas egen medicin. För att i tidernas begynnelse här då, när Kina öppnade sin marknad, så var ju kinesiska staten väldigt mån om att tvinga in utländska bolag i det som kallades för joint venture. Alltså att man var tvungen att ha en kinesisk partner och att man inte då kunde ha ett helägt utländskt, till exempel bilföretag, i Kina. Det här gjorde jättemycket för tekniköverföringen som gynnade den kinesiska industrin och gjorde det möjligt för Kina att sluta ligga där i bottenskiktet och bli en jämlik tävlande. Och det finns ju många som säger i Europa, varför ska vi inte göra likadant mot Kina nu?
Och det är först nu på senare år som Kina har avvecklat det här joint venture-systemet. Men Kina tillverkar ju som sagt mest bilar i världen idag. Ronny har skrivit till oss för att han har hört att Kina har stora problem att ta hand om alla sina förbrukade elbilar då. Och att det finns den här överproduktionen, att det har lett till stora bilkyrkogårdar, har han hört. Även Inger som mejlat oss undrar vad som har hänt med alla bensin- och dieselbilar nu då, när det säljs så mycket elbilar i Kina. Moa, finns det stora bilkyrkogårdar i Kina?
Ja, det gör det. Eller det har funnits i alla fall. Vissa av dem har städats upp av myndigheterna, men absolut, det har det funnits. Och på de här bilkyrkogårdarna då, som ligger utanför ett antal av Kinas stora städer, så verkar det framförallt vara elbilar då som har lämnats. Och kanske inte nödvändigtvis använda elbilar, utan sådana som kanske har stått kvar hos försäljarna. Och sen så har de olika företagen kommit med uppdaterade versioner. Och då kan man ju inte sälja de gamla, för att de blir obsoleta så snabbt.
Så att marknaden går så snabbt då, så att de hinner liksom inte säljas av innan nästa generation kommer ut.
Exempel då på den här negativiteten, precis, i involutionen kan man säga.
Ja, men precis. Det är ju ett bra exempel på hur snabbt den här branschen faktiskt har utvecklats. Men också på hur det kan gå om man pumpar in massor av pengar i en växande bransch utan att riktigt ha en plan för vad som ska hända sen.
Det där, just att pumpa in pengar i det här fallet då bilbranschen, det är ju någonting som Kina oftast anklagas för att göra från statshåll, Hanna.
Verkligen. Kineser har ju lärt sig leva med plötsliga injektioner av pengar, stora bubblor och snabba investeringscykler där alla skyndar sig och liksom investera ett år och så vet man att pengarna kommer vara slut nästa. Då måste de anställda hitta nya jobb. Och den här brutaliteten inne i exportmaskinen är någonting som kineser har behövt förhålla sig till länge, och många är ju ganska trötta.
Alltså, vad skulle...
Men det kommer ju alltid några vinnare. Och från ena sidan sett så är det ju då väldigt framgångsrikt det här.
Vad skulle hända om staten bara inte stöttade, alltså så här då, vad skulle ha hänt om de inte stöttade bilindustrin?
Ja, det kan tänka mig att det skulle ha gått långsammare. Det hade blivit mindre blodigt i Kina. Man får inte då det här liksom hajstimmet som börjar kannibalisera på varandra och där man måste slänga bilarna utanför stan för att liksom hinna med.
Men grejen är ju att för kommunistpartiet så handlar ju inte det här bara om pengar heller. Det tycker jag känns väldigt uppenbart, utan det handlar också om bilden av Kina utomlands. Alltså, när Kina gör vad europeiska unga med pengar tycker det är coola bilar som de vill köpa, så som det är i Storbritannien till exempel, då blir ju bilden av Kina förändrad. Det är den här mjuka makten som vi ofta kommer tillbaka till, väldigt svårdefinierat, vad innebär den? Men det är uppenbart att den liksom är någonting positivt för Kina. Jag träffade en svensk youtuber här precis, som håller på och liksom sätter betyg på bilar. Och han hyllade de kinesiska bilarna verkligen. Helt förbehållningslöst.
Hanna, du pratade om ett hajstim när du beskrev den kinesiska liksom bilmarknaden här. De kinesiska bilföretagen som konkurrerar med varandra. Alltså, rent ekonomiskt så finns det ju en annan intressant aspekt av det här, tycker jag i alla fall. Alltså, vad man kallar för baksidan då. Kina blir ju väldigt exportberoende. Och allt mer så.
Ja, och det här syns ju också i de planer och dokument som kommer ut från Peking. Att man liksom försöker att skala bort överkapacitet. Man har pratat länge om zombieföretag, företag som existerar mycket med statsstöd och så, utan att egentligen fylla en funktion i ekonomin. Och det där är ju någonting som de centrala planerarna försöker att få bort. Men det är ju som att man matar med ena handen och skär bort med andra handen. Så det är en ganska speciell miljö, den här hybrid kapitalist planekonomi nationen att leva i, att investera i och att försöka reglera.
Vad säger du, Moa? Alltså, finns det någon antydan till att Peking kommer lyckas ställa om, eller vill man ens ställa om den här stora exportberoendet? För det finns ju många liksom å ena sidan och andra sidan här, tänker jag.
Jo, men det vill man, och det är ju för att man blir ju på sätt och vis väldigt skör också i sin ekonomi när man har ett stort exportberoende. Mm. Så att det har ju liksom kommit jättemycket planer och incitament liksom från regeringen som syftar på att öka den inhemska konsumtionen. Men man lyckas ju inte riktigt med det. Och på sätt och vis kan man väl tänka att det kanske är ännu sämre just nu, för att människor verkar inte riktigt tro på den ekonomiska framtiden. Och då har ju kommunistpartiet ett problem.
Mm. Ja, man kan säga att Medel Wang beställer verkligen inga persondrönare just nu. Det är 7000 personer av 1,4 miljarder.
Det finns alltid 7000 personer som vill ha en ny leksak i Kina. Innan vi slutar idag, då måste vi påminna om den här hjärtmarkeringen i appen Sveriges Radio.
Jo, för det är ju så att om man gillar sin radiokorrespondenterna Kina och vill fortsätta ha den, så är det viktigt att man stöttar oss, att man öppnar sin app och att man klickar på hjärtat och klickar på push-notiser.
Ja, då får man en notis när det kommer ett nytt avsnitt, och det är ju bra. Vi släpper ju vanligtvis varje måndag klockan 6 kommer en ny podd, men ibland gör vi extra poddar och sådär. Så klicka på den där knappen där det står följ med ett hjärta bredvid. Tack för idag, Hanna Salberg, Moa Kärnstrand. Kul att du var med från bilmässan i Peking.
Tack själv, Björn. Nu ska jag gå till de europeiska bilföretagen och så ska jag fråga dem hur de ska ta sig ur den här knipan som de har hamnat i.
Kul. Vi ser fram emot det.
Det får du berätta hur det gick då. Sen kanske, eller vi hörde väl i nyheterna. Moa Kärnstrand, alltså, ha det bra där på bilmässan. Jag heter Björn Djurberg. Therese Rosenving är producent för Radiokorrespondenterna Kina. Det här avsnittet, det spelade vi in fredag den 24 april. Hej då.